Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till MotoGP-podden. Det här är del två i berättelsen om Andreas Mårtenssons karriär.
Ja, så det blev några race där och sen hela 2004 körde vi hela EM-serien. Tror jag slutade sjua totalt EM den säsongen. Och då satsade vi på EM, då åkte vi runt på alla de här åtta racen. Och sen likadant 2005, då la vi helt ner SM. Då blev det inga SM alls, eller det blev på Anderstorp. Där kunde vinna då på hemmabanan och det kanske är en av de där segrarna som var mest skön egentligen så här efterhand och vinna på hemmaplan. Körde en 36-9 vill jag för mig som snabbast där. Så att, ja, hyfsat bra med en 2.50.
Ja, det är bra. För att Jan Kuczynski, han åkte en 38-5 när jag var där 1988 eller 89.
Ja, det här var 2005 då som sagt. Mm. Så 2005, det var ju egentligen då, 2004 började lossna, men 2005 så då började jag känna att det här går bra. Alltså. Det här går bra, då är jag 21 år gammal, så att jag visste ändå att framtiden fanns och utvecklingen gick ganska snabbt där. Från, som jag sa, 2002, 3, 4, 5, det gick det rätt bra 2005. Vi körde hela EM och till slut så lyckades jag ju ta det här bronset då i EM efter de här åtta deltävlingarna med mycket, lite skicklighet och mycket tur.
Vad var turdelen i det hela?
Nej, men turdelen var att jag slog som bronset egentligen hela säsongen, men det som avgjorde till min fördel var ett race i Ungern på Hungaroring där jag låg bra till, jag tror jag låg fyra i racet, kraschade med tre varv kvar och reste upp cykeln, körde utan fotpinne de sista tre varven och lyckades ta en poäng. Jag blev 15 i mål. Skitarg såklart var jag. Men jag lyckades ta en poäng. Och den poängen gjorde till slut att jag blev trea i EM. För jag blev en poäng före en annan kille som heter Yves Poltzer. Som han har väl knappt lagt av nu tänkte jag säga. Men han blev fyra då på den tiden. Och det var skönt. Så efterhand har jag en medalj i EM. Ja, efter åtta deltagare.
Det är stort, Tobbe. Det är stort. Molina var väl han som var med och
dominerade. Ja, Molina, Alvaro Molina vann för en nederländare som heter Patrick Lakefelt.
Men när du körde med just de här åren, jag vill minnas att du åkte på något produktionsmaterial och Molinan hade ju nästan till en fabrikscykel i
ja,
EM.
Ja, och det var ju det som var grejen där, att 2005 då körde vi som sagt hela EM. Jag körde med en Yamaha TZ, då hade vi inte kvar den gamla utan då hade vi en ny till den säsongen. Molina och Lakefelt. Molina då körde ju på Aprilias värsting, RSV 250, en gammal GP-hoj som han hade köpt. Lakefelt körde på en A-Kits i Honda. Och så jag på en egentligen produktionsbaserad Yamaha TZ. Där faktiskt cylindrarna görs av, eller gjordes av, en kille som heter Andrea Dosoli. Och han är ganska känd nu för tiden, för han är ju teammanager i Yamaha World Superbike. Så den killen har gjorde mina cylindrar på den tiden.
Men jag bara rent så här nyfiket nu då. På rakan till exempel när man kommer ut. Du kan ju inte ha haft en sportmössa mot vare sig Lakefeld eller Molina.
Nej.
Inte ens i Sugi kan du
hänga med. Nej, inte ens i Sugi kunde jag hänga med. Nej. det var kört.
Hur kompenserade du det där? Bromsade du senare eller lät de här gubbarna segla iväg och körde för tredje platsen?
Nej, så var det inte heller, utan det var ju liksom högre kurvhastighet och egentligen det jag levde på. Jag har alltid varit dålig på att bromsa sent. Det har inte varit min styrka, utan mer få med mig farten genom svängarna.
Det ena ger ju det andra där. Ja. Om du tar ner farten, då måste du ha
om man inte kan bromsa sent. Så det blev på det sättet. Men vi körde ju inte bara EM 2005, utan då gjorde jag ju även två GP:n. Och det är väl en av de stora grejerna i min karriär, att jag har kört 250 GP. Och det gjorde jag ju på Donington, var min premiär, och sen mitt andra race var ju på Sachsenring, och det var veckan efter, så det var två veckor efter varandra. Och då var jag ju inhoppare där i Yamaha Kurt, så att jag var faktiskt inte som wildcard i listan, utan jag blev som ersättare för någon ryss där som hade gått in med mycket pengar och som skadade sig, så att då fick jag chansen där.
Handen på hjärtat, det måste ju varit de absolut sämsta hojarna på startplattan.
Ja, det var det. Och Fredrik Watson hade kört de första fyra racen, tror jag, eller något sånt här, på just de här två cyklarna. Eller på den här cykeln. Och han sa ofta till mig där att fan, ta med dig din egen hoj, för din hoj är nog bättre än de här hojarna de kör med i GP. Så man blev ju lite uppskrämd där. Man tänkte, vad fasen är det för skit de har egentligen? Och sen så kom jag till Donington. Första GP:et, kom in i MotoGP-depån. Vi hade husbil med oss dit, och då parkerade vi jämte Danny Pedrosas ena på ena sidan, och sen så var det Randy Depunier på andra sidan. Där stod
A. Mårtensson.
Där stod A. Mårtensson emellan de två. Och så började man titta lite sådär, så tittade man på Pedrosas skinnställ som hängde på tork där på hans markis. Ja, det var ju svårt. Och dessutom då så, han var rätt liten då, ska jag ju tilläggas. Han hade precis vunnit året innan, så vann ju han 250 GP. Så han körde ju med startnummer 1. Vilket startnummer hade han annars?
Danny under Petrosa. Aktiva karriären? Ja. Ja, men på den tiden vet jag inte, men 26 var det väl?
Han hade alltid 26.
Ja, det var
förutom det året 2005. För att då hade han startnummer 1, för att han vann då 2004. Vem tror ni hade 26 då istället?
Var det du eller?
Ja, exakt. Så jag hade faktiskt startnummer 26, 21 kunde jag ta då. För det var ju en annan kille som heter Arnaud Vincent som hade nummer 21.
Arnaud Vincent.
Vincent. Ja, han körde för Fantic då. Det var också något annat konstigt märke. Men kom till Donington i alla fall och skulle gå fram till teamet och kom dit. Och hojen stor, den var ju liksom inte tvättad sen förra racet lätt. Så när jag kom dit först så trodde de nog att jag var mekaniker eller något annat. För de tyckte att jag skulle, där står din cykel och trasorna är där ungefär. Nu kan börja tvätta din egen cykel. Jag bara nej. Där går faktiskt gränsen. Men i alla fall, den fixades den här hojen och ut på första träningen, FP1 på Donington och kände på den här cykeln. Och den var ju 100 gånger bättre än den som jag satt på. Lätt.
Den var så?
Ja, den var grym var den. Alltså jag trodde knappt det var en TZ jag satt på. Om man jämför med den som jag körde själv i EM-sammanhang. Så jag hade ju den med mig också självklart, så den stod ju där jämte. Men det var ju linare på den där och nej, men det, ja, jag gjorde vad jag kunde, men om man jämför med de andra i startfält, om man jämför med Danny Pedrosas RSW så 250 som han vann året innan på liksom med startnummer 1 och Casey Stoner som kommer med en Aprilia RSV 250 med Carrera sunglasses, lack på sidan, då hängde man ju inte riktigt med, nej det kan jag inte säga.
Men det var ju bara en kort back till EM där. Det som var, som du sa där Sander, med de här resultaten i EM, då var ju verkligen EM också matarklass till VM. Det var ju inte, i alla fall vissa toppförarna tog ju sig vidare om man hade budget där.
Åtminstone i 125 var det så. I 250 vid den här tiden, alltså 2005, då var det inte riktigt så. Det var några år tidigare egentligen som EM var på sin topp, vill jag nog påstå. Så att, visst, konkurrensen var inte densamma när jag körde kanske då, men fortfarande bra såklart. Molina var ju med och körde wildcard med sin egen cykel och tog poäng och sådär. Så att, det var inte lätt att hänga med, nej.
Mm, vad hände sen under den här helgen då? Lyckas ni göra några justeringar? Märkte du att du utvecklades under träningen?
Ja, att bara få jobba med tekniker som visste vad de pratade om. Det var ju helt fenomenalt. Detta var alltså det sämsta teamet i 250 GP, absolut. Men de var ju jättebra med mina mått mätt. Så kan man ju säga.
Och cykeln hade du var kört bra. På Donington innan?
Nej, aldrig kört på Donington. Men jag lyckades i alla fall kvala in. Sen var jag väl 4,5-5 sekunder efter någonting, efter pool. Men ja, det är ju sånt man får ta. Och jag kvalade in, körde racet. Tyvärr vill jag nog påstå. Så när jag körde Donington som min teamkamrat, han kvalade inte in. Utan då blev det så att jag fick ta hans cykel istället. För den här cykeln, det var en utvecklingscykel med en liten annan motorkonfiguration. Det var en Yamaha, men det var en från Seal. Känner du igen det namnet?
Ja, det är en sån motortrimmare.
Ja, från Holland eller Nederländerna tror jag. Och då ville de att jag skulle köra i den motorn istället. Och då var det var mycket mer toppeffekt i den. Och till söndagen där så började det hellregna. Det var ju verkligen Donington-väder och svinblött. Om inte jag minns fel så var det faktiskt Randy Depunier som vann. Och detta var första racet för KTMs 250-satsning. Och Anthony West blev tvåa.
Det kommer jag ihåg. Ja, och körde av dessutom på gräset under racet. Ja. Mm.
Så det var det racet. Det var svinblött var det. Jag vet inte om Pedrosa blev trea kanske. Någonting. Men jag fick i alla fall den här med mycket toppeffekt. Och det var ju helt fel i de väderförutsättningarna. Så det gick ingen vidare, hojen gick inte ens till slut utan den stannade på något sätt. Och sen så ville min teamchef att jag skulle in i depån och ut i depån och det fick man ju inte. Man får inte åka ur bandepån, in i maskindepån. Så till slut blev jag utesluten från den racen för att jag hade brutit mot den regeln. Så att det är ju lite sådana plump i protokollet men inte mitt fel. Jag gjorde som jag blev beordrad helt enkelt.
Men lite kuriosa nu, det här Curse-teamet, hur många personer var det runt dig i den här helgen?
Jag hade med mig min egen Mäck Per som var med. Han var med under hela säsongen även i EM. Så att han var med och sen så var det tre gubbar ifrån Kurz-teamet som jobbade med min cykel. Plus då en som hade koll på däcken och sådana saker. Mm. Och sen körde jag även Sachsenring veckan efter. Och då kom jag i mål i alla fall på 21 plats. Jag tror jag blev varvad, eller jag blev varvad. Jag behöver inte säga att jag tror för att jag blev varvad. Men det är ju...
Men där var de kul på en träning istället.
Det var jag en kul på första träningen eller andra träningen och liknande.
Kan du berätta lite mer om det?
Nej.
Vem var det som gjorde att du körde en kul?
Nej, det var inte faktiskt, nu vet jag vilken incident du tänker på, men det var inte det här året, det var faktiskt året efter.
Aha, okej.
Okay. Så det kommer vi till 2006.
Okay. Men vi spar den. Ja, men det var en kul i alla fall.
Ja, exakt. Det var faktiskt en kul där på Sachsenring när jag körde där GP. Men det var mycket svåra banor. Jag hade mycket, mycket svårare att få lära mig Sachsenring än vad jag hade för Donington.
Så båda de banorna där var första tillfället för dig?
Ja, det var det. Ja. Det var det. Båda de två banorna. Så mycket svårare. Men jag kvalade in, jag körde racet ett varv efter. Men upplevelsen därifrån var ju att man ville ju tillbaka till GP. För man kände ändå, jag kände ändå innerst inne att visst, jag är 4 sekunder efter. Men de här 4 sekunderna kan jag kapa. För att de som var jättebra, alltså Stoner, Pedrosa, Lorenzo. Man kände på något sätt ändå att med bättre cykel så hänger jag med de här hyfsat. Det är klart jag inte hade slått dem, det är inte det jag säger. Men jag hade inte varit 4 sekunder efter. Det trodde man kanske inte i början, första träningen. Då var det lite surrealistiskt när man blev passerad av liksom de här förarna som jag precis nämnde. Då, men
vi har ju snackat mycket sånt där, Andreas, under de år vi har känt varandra. Det här med att just möjligheten, man ska ta möjligheten om den ges att åka mot svårare motstånd. För de här namnen du nämnde, det är ju klart, det är ju toppen, gräddan av alla förare. Men bara ha möjlighet att vara på banan samtidigt. Någonting går ju att snappa upp från sadeln och någon sektion eller någon kurva eller någon... Ja, eller som du säger, den här professionalismen i teamen där med människor som vet vad de pratar om. Det är ju på något vis, det är det som också för mig gör roligt arbetet vi håller på med nu. Att man träffar ju de duktigaste personerna inom sin del utav racing.
Ja, då pratar vi även tekniker med lins och vad det nu kan vara.
Ja, visst.
Ja, det märkte man ju också att det är ju på en helt annan nivå. Man ska komma ihåg den här tiden också, just mitten på 2000-talet där, det var fortfarande 250 och det var så mycket som har med materialet att göra. Idag när det är motor 2, alla har likadana motorer, alla har likadana däck. Så var det inte på den här tiden. De flesta körde Dunlop, jag tror alla körde Dunlop, men de bästa Dunlop-däcken, ja, de gavs ju till de bästa förarna. Och det tror fasen att de är lite bättre då än de längre bak i startfältet. Och samma sak med maskinmaterialet. En Fabriks Aprilia RSVW. Ja, den kanske hade 15 hästar mer än vad jag hade i min Yamaha TZ. Så det är ju skillnad.
Som privatförare, då är man ju närmare de här toppgubbarna ifall det blir oförutsägbara väderförutsättningar till exempel. Det är då vi har sett överraskningar. Typ Anthony West på Donington. Det var en fabrikscykel från KTM, men det var inte speciellt bra i det läget. Det var ju tidigt i deras 250-era. Men han lyckades ändå komma tvåa, och det var ju för att det regnade och Anthony West är duktig på regn. Men det gäller ju även en sån som dig, Andrea, som privatförare, att regnare så hade du större chans.
Ja, men så var det. Och därför var det väldigt synd att teamet valde att jag skulle byta cykel mitt i allt. Jag skulle fortsatt med den cykeln jag satt på. Mm. För det var en upphottad TZ helt enkelt, och ingen sil tjofräs, utan jag skulle fortsatt med den. Då hade det gått bättre. Men bara få nämna här topp 10 då på kvalet. Pedrosa, Lorenzo, De Angelis, Dovi 4, Porto, Depunier, Hector Barbera, Yuki Takahashi, Casey Stoner och Hiroshi Aoyama. Det är topp 10 på kvalet.
Alla bekanta
lite
namn.
Lite längre ner då, 29, så hittar man mig då, men ändå.
Ja, ja. Kul då. Vilken cykel körde du på Sachsenring? Körde du den snällare modellen?
Ja, då fick jag ju gå tillbaka till min, om man nu får säga så.
Ja, okay.
Min cykel. Mm. Körde då. Nej, men det var ju 2005 egentligen, och då var ju liksom smaken efter det var ju att hit vill jag igen. Så enkelt var det. Jag skulle till GP-sammanhang. Det var liksom den tanken. Något annat fanns inte, helt enkelt.
Nu är jag lite nyfiken. Det här var inga gratisstyrningar du körde. Du fick inte betala för de här inhoppen.
Jag fick betala 7500 euro per race. Så ungefär 150 000 kronor kostade de här två racen.
Men då ingick...
Plus egna resor dit, ja, såklart.
Men då ingick alla däck.
Ja, det gjorde jag. Och det var då där, du kan tänka dig vad en Moto2-styrning kostar idag då. Mm.
Kunde du få med dig några sponsorer eller var du tvungen att ta spargrisen, eller fick du förut, kunde du gå ut och få folk att hjälpa dig att göra de här
stakerna? Egentligen inte, utan det var ju min sponsor Lennart där som gick in och hjälpte mig med detta, som gjorde att jag kunde köra de här två GP:erna.
Mm, mycket pengar, och nu är vi alltså 15 år tillbaka till,
ja, nu är det 15
mer pengar.
Ja, men sen blev det ju slut på 2005, det blev 2006, och till säsongen 2006 så hade jag ett erbjudande på bordet för att köra 250 GP för Kiefer Racing. Så jag och Stefan Kiefer, numera avlidne Stefan Kiefer, han avled det här för, vad är det, 3 år sedan någonting sådär i Malaysia.
Mm.
Vi hade ett avtal på G liksom. Jag hade det på bordet. Det var bara att sanera och betala, men det kostar pengar. Och det kontraktet var ju för hela GP-serien då 2006. Och vill du veta detaljer där, så var det 185 000 euro för hela säsongen plus däck, och däck ungefär 40 000 euro cirka. Plus egna resor. Så det hade landat på en 2,5 miljon kanske, något sånt där.
Hur bra var det en cykeln som du varit erbjuden?
Nej, men det var en A-kit Honda, så den var bra. Jag vet inte vem som körde den till slut. Till 2006, det kan jag ju snabbt kolla. Men det var en bra cykel, och det var ett steg uppåt mot vad jag hade suttit på innan. Det var det. Det var inte det bästa, men det var det man kunde köpa sig till, helt enkelt. Men
hur lång tid hade du på dig att skrapa ihop den här budgeten då? Eller fanns det... Hade ni någon sån långsiktig plan, eller dök det här erbjudandet upp hastigt?
Nej, det fanns ganska tidigt, tidigt under 2005 egentligen. Men nej, 18 december, jag kommer ihåg det faktiskt, datumet. 18 december skulle jag ha bestämt mig, året innan.
Snart årsdag då.
Ja, exakt. Och det gick ju inte såklart, utan nu ser jag här, jag har faktiskt dragit upp en resultat. Det var Dirk Heidolf som fick den styrningen istället, eller som betalare, eller vad man nu vill säga. Och han som tog den åtminstone. Men 1 miljon fick jag faktiskt ihop i sponsorpengar. Men det räcker ju inte om man ska ha 2,5.
Nej, det är svårt att gå till banken och säga att jag behöver låna 1,5 miljon.
Det är det.
Vad ska du göra? Jag ska köra GPVM en säsong.
Ja. Oh,
det... Har du sån säkerhet då?
Nej då. Nej, men så det gick ju inte. Så det var ju en dröm där som fick gå till intet. Men istället så kunde jag fortfarande inte släppa tanken på att köra GPVM, utan då köpte jag ju mig en Aprilia RSV istället. Till säsongen 2006. Skulle köra EM var tanken. Och ja, så gjorde jag också. Jag sålde allting som hade med Yamaha att göra. Köpte en Aprilia för jag trodde att det var det man behövde för att vinna EM. Jag hade blivit trea. Och den här cykeln behöver jag för att vinna. Så blev det. Jag åkte ner till Aprilia. Först åkte jag till Forex i Göteborg och tog ut 42 000 euro. Och sen åkte jag ner till Italien. Och så
gick
köpte
du
göra
det då utan,
ja, då tror
utan
jag, ja, faktiskt.
Konstigheter?
Då gick det.
Så hade du blivit synad i sömmarna ordentligt.
Ja, det var 42 000 i kontanter när jag åkte ner till Italien och köpte den här cykeln.
Jag gissar att det här var en begagnad cykel som, ja, kom från något stall.
Som... Exakt, det här var en cykel som kommer från Abruzzo-teamet. Och där körde ju Johan Stigefelt, körde ju där 2003. Så det var faktiskt hans gamla, om man nu får säga så, men ramen åtminstone hade han använt. Sen använde han en kolfibersving på den tiden, och det gjorde inte jag då, utan jag hade en vanlig aluminiumsving. Men det var den cykeln och av det teamet. Och det var ju av en kille som heter Mauro. Och han är ju idag teknisk chef i MV Agusta i Moto2. Så av han köpte jag den här cykeln med reservdelar och sen drog vi hem. Och då hade jag en Aprilia helt plötsligt.
Men var det ett bra val då?
Nej, det var inget bra val. Det var en jättefin cykel och den gick som en raket på rakan.
När den gick.
Den gick ganska ofta, men chassit var alldeles för svårt jämfört med Yamaha-chassit. Och det kostade alldeles för mycket pengar. Den var alldeles för dyr.
Men den där åt väl kolvar på ett helt annat sätt mot en japansk...
Den åt allting, mer än vad allting annat. Men det jag lärde mig den säsongen var extremt mycket. Man lärde sig att tajma vevaxlar, man lärde sig att ställa in en sån här motorcykel. Det var ju liksom, det här var ju racing på hög nivå att köpa en sån här Aprilia RSV 250. En helt annan sak än att ha en TZ. TZ är ju som en Volvo 240 liksom, i jämförelse med en Ferrari F40 på den tiden då, ungefär.
Jag skrattar, för mig är det ju allting raketforskning i det här.
Ja.
TZ hade ju varit övermäktig.
Ja, det hade ju varit.
Mm, men det var lätt, de tålde mycket. Många saker var inte extremt noggranna på en Yamaha, utan det var robusta grejer. De italienska handbyggena, det jag har sett Dahlbom sitta just och tajma vevaxlar, och jag var inte dugg avundsjuk på honom när han satt och jobbade med det. Men man blir en duktig mekaniker.
Ja, man blir det. Och jag lärde mig extremt, extremt mycket den säsongen.
Hade du någon mekaniker som...
Jag hade Per fortfarande, min mekaniker. Mm. Men man lärde sig, ja, som sagt, extremt mycket. Även en kille som heter Anders som hade med mig. Men det började ju med en försäsongsträning i Spanien redan tidigt 2006, och för alla som har varit på Cartagena vet ju vad jag pratar om, när man ska genom en snabb chikan i inledningen av varvet, och där hade jag gett mig fan på att det går att hålla full gas genom den. Man kan dutta av och sen kan man vrida på fullt, och jag vågade inte riktigt prova de första fyra dagarna, men sista dagen tänkte nu ska det ske, och det gjorde jag, och flög gjorde jag högt och långt. Och hojen dras i samförhållan med högersidan ner. Och på högersidan så sitter airboxen med båda förgasarna. Så den gick ju sönder. Och in kom grus. Så att det blev ju inte bara att jag förstörde massa i kraschen. Utan den drog även in grus hela motorn. Så någonstans runt 80 000 kostade den kraschen. Och då, det satte ju på något sätt tonen för den säsongen. Pengarna saknades helt enkelt.
Men hur blev det med dig då? Kroppen?
Ja, den var ju möbult. Men
inte värre än så?
Den läker ihop. Ja. Det gjorde inte plånboken, och redan där sattes tonen egentligen. Så att, sen körde vi körde EM-premiären, och hade det gått bra i EM-premiären så kanske vi hade hittat resten av pengarna också. Men det gick bra. Jag startade tvåa. Jag låg tvåa bakom Molina, hängde med lätt, men kraschade. Och bara ett halvt varv senare så stannade Molinas cykel. Så att det där racet, om jag bara hållit mig på hjulen så hade jag vunnit det racet. Det är helt fortfarande idag övertygad om. Och då hade jag vunnit mitt första EM-deltävling i första deltävling för året. Och då hade det sett lite annorlunda ut sen. Men ibland är det så där. Och det slutade inte bra.
Jag förstår att
trista vändpunkt, liksom trista,
ja,
moment.
Ja, det blev, för då hade jag både den försäsongskraschen och sen den här kraschen i första deltävlingen. då blev det lite luften nu. Så då blev det mer att då satsade vi på SM egentligen. Och sen körde jag Assen, EM. Och sen så la jag alla pengar jag hade på att lägga på ett wildcard till i GP med min egen cykel den här gången. Så då körde jag Sachsenring också, wildcard.
Mm. Jag förstår att en sak som du ångrar i din karriär, det var det där att hålla fullt genom den där chikanen på Cartagena.
Ja, det gick inte. Det gick inte. Nej, men jag körde ändå ett GP den säsongen på Sachsenring, men det var ju liksom med ekonomin väldigt i botten. Och kraschade ur dessutom också. Det gick bra så länge det gick, men kraschade ur och förbättrade knappt min varvtid från året innan på den här Kurz Yamaha.
Sånt där är inte bra för cykeln heller. Man ser ju på klockan, även om förutsättningarna inte är likadana.
Nej. Men sen satte jag på en mycket dyrare cykel, mycket bättre cykel, men kanske inte på Sachsenring som är så knixig. Utan där vill man ju ha chassit. Och det var inte riktigt lika bra chassi i Aprilian som det var i Yamman. Så här i efterhand så skulle jag aldrig köpt den här Aprilian. Jag skulle dels, om man ser det långt tillbaka, så skulle man ju kanske växlat över till någon annan motorkategori och motorcyklar redan då. Men det var det där GP-kontraktet som låg på bordet som hägrade, om man ville ge den en chans till.
Min anekdot där då, nu är det dags i alla fall.
Ja, nu är det dags. Ja, men det var ju, du pratade ju om Sachsenring där och GP:et och på kvalet så kom jag till, jag tror det är kurva 8, tror jag det. Eller först kom jag förbi start och mål och så ser jag att en röd cykel går ut ur depån. Det ser man ju till vänster, Fortuna Aprilia.
Ja.
Han hade nog inte startnummer 1 då, va? Jag vet inte, 48 tror han hade i alla fall. Han heter Lorenzo, eller vad?
Bekant.
Jorge Lorenzo. Jag ser att han är på väg ut i depån, jag passerar och sen så dröjer det ett par varv eller något liknande. Så kommer han då och ska köra förbi in i kurva 8 och han kommer i den svängen, så är det, missar man ingången, då missar man svängen. Det går liksom inte att rädda. Så att,
är det på väg upp där du menar?
Ja, exakt. Ja. Där han gick omkull sen några år senare på kurpsen på insidan, ja. I Q1 eller något sånt där.
Kallio gick omkull där, gjorde illa sig.
Ja, exakt. Mm. Där kommer Lorenzo och han stöter väl inte riktigt i mig, men av liksom platsbrist så får jag åka rakt fram där i alla fall. Rätt ut i spenaten. Och så vända tillbaka och så upp igen. Och det roliga med detta det är ju att när vi intervjuade Lorenzo här för ett och ett halvt år sedan i Qatar, då påminde jag honom om den här incidenten och han kommer ju givetvis inte ihåg det, men vi skrattade ganska gott i alla fall.
Jag kommer ihåg han sa att då gillar inte du mig.
Ja,
jag
exakt.
Har inga problem med dig, så du var skrattade.
Nej, så var det. Nej, det var kul.
Ja, men det var mycket 250 där och GP. Men då, på något vis dog de där med det här Aprilia-äventyret.
Ja, de dog där. Sen fanns det inga pengar att fortsätta. Min sponsor hade hoppat av och det var inte hoppat av, utan det var liksom... Sista året var 2005, så 2006 var egentligen på övertid. Det fanns ingen möjlighet att fortsätta i GP2, för det är för dyrt helt enkelt. Och hade fått in en annan sponsor där, Cresto, som jag sen har jobbat för i många år. Och då skulle de starta upp ett team till 2007. Med Jonas Hedos då i spetsen på Cresto tillsammans med Peter Markusen på Aprilia, eller han är återförsäljare för Aprilia, och Björn Lindblad också på Aprilia. Och då var det alternativet helt enkelt. Här får du en påse pengar, här får du en Aprilia RSV 1000 mille och du ska köra Pro Superbike, som då hade blivit 1000 kubik hemma i Sverige tillsammans med Pro Superbike.
Ja, man startade ju upp Pro Superbike. Man hade ju kört STCC och Synsam Trophy och 600 Veidek Trophy, alltså med 600 kubikare. Men till 2007 så skulle man ta steget upp och köra 1000 kubikare, alltså det värsta, kungaklassen. Och ja, det trömmades på rätt stort inför 2007 och det var många team som dök upp. Vi var ju med bland annat med Suzuki, med Challis, och du och Alexander Lund körde. Hur många var vi startande? Eller vi skulle säga, jag körde inte, jag var bara med i teamet.
Det var 25 ungefär, 2007, 2008.
Och det var de bästa förarna?
Ja, det var det. Det var verkligen bra klass på det. Så att då, med 2006 säsong, det fanns inga pengar att fortsätta och köra 250. Jag var fortfarande bara 22 år gammal, så att alltså, jag visste att möjligheten finns att köra GP, men det finns inga pengar och det var tvunget att byta spår Och det var det jag sa där, att jag skulle kanske så efterhand bytt spår redan 2005 efter det, men då var man mitt i det liksom. Och sen skulle jag inte vilja ha 2006 ogjort heller, för jag vann dock SM i 250 den säsongen, så mitt SM-guld från 250-klassen är just från den säsongen. Och jag har lärt mig extremt mycket den säsongen. Det är nog den säsongen. Jag kan peka på en säsong när jag har lärt mig mest. Då är det 2006, utan tvekan. Men det blev en för dyr säsong. Och sen lyssnade man på folk som man trodde hade kunskap, som inte hade kunskap.
Men så kommer också att tvåtaktsracingen var ju på väg att dö utför. Ut.
Ja.
Så att det var ju helt rätt att sadla om till fyrtakt. Och precis som du säger, det kanske har gjort det några år tidigare till och med. Ja. Kanske hade du kört Superbike-VM eller någonting.
Man vet ju inte. Men det var ju som sagt inte till B-serien jag ville. Jag ville ju till nummer Ono.
2007 då?
2007, ja men då blev det det som låg på bordet. Ska du köra för våra team så är det Aprilia. Det är i Skydda. Lack blev det då, Skydda sponsring. Och då blev det tillsammans med Alexander Lund. Alex som jag hade känt i många år. Han hade kört 125 förr och vi reste ofta tillsammans. Vi delade mekaniker. Så att vi kände varandra. Vi kom ju från samma ställe. Han kommer från Småstena, jag från Gislaved, eller ja, Jönköping först, men sen bodde jag i Gislaved. Så att vi kände varandra väl sen många, många år tillbaka. Så att då blev det ju en jäkligt rolig grej att teama upp med Alex. Aprilia, samma sponsor, samma tält, samma allt. Och nu kör vi. Så att det blev så istället. Men det gick inte så bra första året, kan man ju säga, på den där Aprilian.
Men visst var det tvåcylindrigt då? Det var ju den här, ja, millen som... Det var ju svagaste kortet av 1000 kubikarna.
Det var ju det, och det var ju... det var en svår säsong, det var 11 deltävlingar för mig och det blev ingen bra till slut. Vi lyckades ta en dubbelseger till slut, jag och Alex. Alex som efter bara något race hoppade över Aprilian och hoppade av det och sen körde Honda istället. Men jag fortsatte med min Aprilia. Ja, dels hade jag inte ekonomi att byta och sen ville jag fullfölja kontraktet som man ändå hade ingått. Att det är Aprilia som gäller och då körde vi Aprilia.
Men du körde om någon på rakerna med den egentligen, eller?
Jag körde inte om någon på rakerna, nej.
Jag har ju tävlat i Endurance med, och då var det ju några vågade som ställde upp med Aprilierna där.
Ja, men det var
och det var ju som en annan klass nästan.
Ja, det var en bra cykel på, jag tog den här pallplatsen, gjorde jag på Sturup med faktiskt Kjellis som trea. Så Alex vann racet och jag blev tvåa och så Kjellis blev trea. Men från början så var ju dealen att nej, men håll ut med den här RSV-millen, för till 2008 sen, då kommer den här V4 som skulle vara då en dräpare på den här tiden. Den kom ju inte förrän 2011 eller något.
Nej,
till
den
slut.
Kom tidigare, ja, 2009 kom den,
men ja, i Superbike-VM
du hade
kanske
inte kommit över, nej, den från tidigast 2010 förmodligen.
Nej, förmodligen inte. Men jag höll ut på den där, men insåg ju hyfsat snabbt att det här kommer bli en tuff säsong, riktigt tuff säsong, för det började redan för säsongen 2007. Jag och Alex hade varsin hoj och båda motorerna tog vi ur de här hojarna. Vi skulle liksom fixa till någonting, det skulle tajmas och grejas och sådär. Lämna bort motorerna, fick tillbaka motorerna och sen dagen innan vi skulle dra i med den i ramen och så bänkade vi i Gislaved. Och så varvade vi upp den till 10 000 varv och sen så pang säger det, någonting fallerar.
I båda?
Nej, i första motorn. För den andra hade vi inte satt i än. Så bara, okej, vad var det här nu då? Nej, då var det någonting med tajmingen av kamaxlarna på något sätt som var fel på den motorn. Okej, yes. Då vad ska vi göra nu liksom? Vi ska till Spanien imorgon. Ja, då hade faktiskt Jonas Edos, då hade han en sån ståendes hemma hos sig. Och då fick vi hämta den, det var en gathoj. Plocka ur den där motorn, i med den i en av våra ramar. Som vi hade gjort allting annat för att fixa på hojarna. Så att i med den. Så fick jag Alex åka ner på en cykel istället. Ner till Katarsken och skulle vi köra. Så kom vi ner dit och skulle ut första träningen. Så kom jag Alex överens att ja, men om du kör förmiddagen så kör jag eftermiddagen. Absolut. Ut på förmiddagen och sen kör man där liksom och känna på grejerna. Ja, men det känns ganska bra. En sväng är bra. Det var egentligen första gången jag körde fyrtakt. Jag hade kört lite Endurance med Humlan och Skalman. Men det var allt jag hade gjort egentligen. Kände på den, ja men det känns bra att svänga men det känns helt okej. Gick inte att hålla fullt heller i chikanen. Jag provade inte ens. Det hade jag lärt mig. Att det går inte. Ja, och så kom jag in och så frågade Alex direkt, ja, hur gick den här nu? För vi hade alltid haft den här farhågan att den har för lite effekt. Ja, bara, hur gick det? Ja, men jag tycker ändå den gick rätt bra ändå. För jag hängde med faktiskt en cykel på rakan i slippen. Jag kunde inte köra förbi, men jag kunde ändå hålla mig i slipstreamingen på den här cykeln. Jag tänkte, fan, det är rätt okej ändå. Ut igen. Ja, och sen kör några varv. Ja, jag hänger faktiskt med i slippen. Det är ju inte så dåligt som vi trodde. För vi trodde ju att det här är ju, de har ju 40 hästar mer än vad vi har. Ja, och sen sa jag det till Alex och Alex bara, men är du säker på att det här kan stämma? Och jag bara, men vi går bort och kollar på vad det är för cykel och så ser vi. Så kom vi bort dit. Ja, då var det en 600.
Mörker. Ridå ner.
Ridå ner. Då kände både jag och Alex att det här blir tufft alltså. Det här blir riktigt tufft.
Och det var er preppade hoj ni var ute med då?
Nej, det var ju visserligen då med Cedos motor. Men
ändå, 1000 mot 600.
Ja, vi kände att det här blir tungt. Och Alex fortsatte väl några race och sen så bytte han till Honda. Jag fortsatte som sagt hela säsongen och det blev inget vidare. Men en par plats då när det svänger mycket. Det gick bra, det gick bra.
Men sen då blev du kvar med superbike-körning där ett antal år ihop med Pro Superbike.
Ja, sen blev jag ju kvar där egentligen tills jag slutade. Så 8, 9, 10, 11, 12, 13 körde jag ju Pro Superbike. Och 8 så var det ju med Tools Honda.
Och då kan vi ju komma ihåg att det var en ny Honda som presenterades 2008 som var riktigt bra.
Ja, den var riktigt bra.
Och sen så en annan grej, det dök ju upp en rätt känd förare också i STCC-sammanhang. Han körde Carrera Cup, Kronprinsen dök upp. Och det har plötsligt varit ett himla mediapådrag med tv-sändningar i SVT. Och ja, det har varit mycket runt Pro Superbike och STCC-serien det året. Och ett bra startfält var det också.
Ja, det var bra. Det var ju en helt ny värld som öppnades för mig. Det här med, jag hade alltid fnyst lite åt den här synsam trofé. Liksom. Det är VM på hemmaplan. Medan jag själv hade velat göra VM på riktiga VM. Men sen när man väl kom dit och bara, vad är detta för någonting? Ja, men det här är ju, det är 20 000 på läktaren och det är ju pengar i överflöd och det är ju snyggt och prydligt och det är det ena med det tredje, så det var hur bra som helst. Och det är det jag säger, att så här i efterhand så skulle man ju hoppat på det tåget. Man skulle gett upp GP-drömmen tidigare och hoppat på det här, precis som Jimmy Lindström gjorde. För han körde ju SM i Superbike 2006, samtidigt som jag blev svensk mästare i 250. Då körde han Superbike och det gjorde han enbart för att vara väl förberedd när det blev 1000 i STCC sen. Så han dominerade ju fullständigt 2007. Helt överlägsen. Och så skulle man ju kanske ha gjort i efterhand. Men det var riktigt bra. Det var just på 2008, om vi går vidare till den, då bytte jag från Aprilia till Honda istället. Och blev en av fyra förare för Honda Sverige tillsammans med Alex också. Så att vi fortsatte i samma team, hade Tools sponsring. Och riktigt kul säsong, förutom att jag bröt skulderbladet i mitten. Mm.
Var rätt oslagbar i Knutstorp?
Ja, Knutstorp var det var den gången jag prickade 100% rätt den säsongen. Vann där, hade både pool och vann racet till slut och var... Ja, som du säger, ganska ostoppbar faktiskt.
Men hade du inga fortsatta på något vis drömmar ändå då, om internationell racing?
Nej. Jo, det hade man ju alltid, men man måste ju, om man ska komma i någonstans internationellt, då måste man ju börja med att vara snabbast där man är. Och det var jag inte. 2008 var jag inte snabb. Jag vann något race, men jag var inte den snabbaste. Och då kände jag väl att om det nu finns några som är snabbare så lär inte jag kunna få ihop de pengarna som behövs för att köra supersport eller vad man nu vill köra istället. Naturligt.
Men jag vet att du varvar lite spanska mästerskap ändå. Så var det väl?
Ja, det gjorde man ju. 2008 körde vi faktiskt några spanska i slutet av året. Det var ju mer för att avsluta säsongen på ett roligt sätt i princip.
Så inga andra ambitioner där?
Alltså ambitioner fanns ju alltid, men då kommer man tillbaka till det med pengar. Mina sponsorer som jag hade under den tiden, de ville ju synas i Sverige. De hade ju ingen mening att synas i något annat land. Utan det var ju liksom i Sverige de ville synas.
Men så säger du här ju att du lär dig massa grejer på vägen och du driver ju mycket av den här 250-satsningen, eller själva genomförandet får ju du vara den som styr över under den tiden. Blev det någon skillnad där och när det kom till Superbike och här på hemmaplan? Kunde du luta dig tillbaka med då? Eller?
Nej, det blev det inte, utan vi drev det fortfarande i egen regi. egna mekaniker. Men det var ju mycket mindre komplicerat. Alltså Aprilia 250, det går knappt att förklara hur avancerat det där är. Alltså om man jämför med att köra superbike på hemmaplan. Alltså då behöver, för det första behöver du knappt göra någonting med motorn. Och sen har du en knapp du startar på. Det är bara där.
Vi ska komma ihåg också att det hette Pro Superbike. Man hade tagit namnet efter den tyska serien som Kralle just körde, för det var lite hett. Men cyklarna var ju mer eller mindre superstock, alltså standardcyklar med lätta modifieringar. Så att det var ingen överdriven risk för att man skulle skjuta motorer. De var ju inte trimmade till 240 hästar och ingen elektronik att tala om. Utan det var blodprintning på sin höjd, att man hade liksom tagit isär och satt ihop allting.
Men det räckte ju, för vi hade ju ändå 190 hästkrafter någonstans där. På svenska banor så räcker det gott och väl.
Tack, jag vet. Jag har ju en sån cykel stående i garage.
Så att det räcker. Och sen, nej, men jag fortsatte ju där 2008, så blev jag ju sjua i mästerskapet till slut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fortsatt 2009, och ja, det blev ju lite bättre. Jag slutade ju delad trea där, men det blev ju fyra mästerskapet, för Fredrik Pappinen hade ju en seger mer än vad jag hade, så att även fast vi kom på samma poäng så var det han som knep bromset och jag blev fyra. På Honda Sverige fortfarande 2010 så var det ju Continental istället som blev enhetsdäcksleverantör, och då sjönk ju varvtiderna, eller steg varvtiderna, och det gick att köra långsammare helt enkelt. Och då vill jag för mig att jag slutade på en fjärde plats i mästerskapet, så att det började liksom att närma sig, och jag för mig att det var Freddy som vann där 2010. 2009 så vann ju Filip före Alex, och 2010 så vann Freddy.
Hur kom du då som bäst?
Jag vann ju något race varje säsong egentligen. 9 vann ju också några race, eller något race, och några parplatser, och sen även så 2010 lyckades nog aldrig vinna något race, men var i toppen i alla fall. Men sen så funderade jag på vad fan jag ska göra egentligen. Alltså det här går inte att halva runt på det här sättet. Så till 2011 så då fick det vara nog. Då hade vi gått ifrån Continental, och så var det enhetsdäck med Pirelli istället. Och det var liksom, nu får vi ta ett omtag på det här om det här ska bli någonting. Så att då brukade jag mer allvar. Hade bättre hjälp i depån och lite bättre budget och sådär. Ja. Då gick det bättre också. Då slutade jag ju tvåa i mästerskapet efter Filip. Och jag kommer inte ihåg hur många poäng det var, men jag tror bara det var en 18 poäng efter eller något liknande. Men Filip var snabbare än vad jag var hela säsongen egentligen. Jag tog någon seger här och var, men rådde inte riktigt på honom. Men han gjorde lite misstag, och det gjorde inte jag på det sättet.
Och det här är Filip Backlund.
Filip Backlund, ja. Mm.
Ja. Ja, vad blev det sen då? Var det här avslutningen? Började liksom, ja, då började du närma dig slutet på karriären?
Då börjar man ju närma sig lite. 11... Likadant 12 egentligen. Slutade två då med bara 2 poäng efter denna gången, efter Åkerfeldt som vann. Filip blev tre där. Lyckades inte riktigt knyta ihop säcken när det väl behövdes, utan gjorde återigen lite för mycket misstag och sådär. 2013 vann jag till slut. Trägen vinner. 2-2 och sen seger till slut då.
En liten halvhjärtad satsning i Spanien, berätta lite om den.
Ja, det blev det ju. 2013 så var det ju tanken att vi skulle köra hela spanska. Så att vi började med det och körde de tre första racen. Första racet kraschade jag illa på träning, skadade med knäna som fasen där. Så att det var ingen, det blev inget race. Jag stod över racet faktiskt. Och sen körde vi två race till. Och det gick, ja, ett par gånger, då blev jag bästa privatförare, jag tror det blev 10 eller något liknande i mål på Aragon, och sen körde vi även Albacete och då blev vi också bästa privatförare, jag blev 7 eller något sånt där i racet, så att spanska var det var hett då faktiskt. Då var det ju spanska mästerskapen också i Superbike, vi kördes tillsammans med det som, ja, som var spanska mästerskapen.
Vad hette toppförarna där i Spanien då?
Ivan Silva hette en utav dem.
Morales.
Carmelo Morales var också med, ja.
Kenny Noyes kanske?
Kenny Noyes var med. Fan, ni kan ju mer namn än vad jag kommer ihåg.
Nej, men det var ju en...
Sebastian Barragan körde jag för mig. Det var en kille som hette.
Ja, jag tänker efter det, för det var några av de där spanjorna som även... Nej, men det var ju, som du säger där, Ivan Silva körde ju några MotoGP.
Han körde MotoGP samtidigt det året faktiskt. Ja. Och så körde han även spanska. Ja, spanska mästerskapen på den här tiden var ju väldigt, väldigt bra kvalitet, framförallt kanske i Moto3 egentligen. Där vann ju Quartararo till exempel, där vann ju han sin första titel, vill jag ha för mig att det var då i spanska mästerskapet. Men även Navarro körde ju, Ramirez körde, Arena körde, Rodrigo körde. Så det är ju många av de här förarna som kör i MotoGP eller i GP-sammanhang som körde spanska mästerskapen vid den här tiden. Och det är ju den serien som matar in förare upp i GP.
Du fick aldrig någon erbjudande om att åka internationella enduranslopp?
Nej, inte endurans, men det var nära en gång faktiskt att jag skulle kört ett supersportrace. Och det här var ju i samband med att Alex då, vi var ju teamkamrater där, 7, 8, 9. Han körde ju supersport 10, 11. Och där skulle jag ju hoppat in för ett annat team, var tanken. Och det var bara 2 minuter ifrån egentligen. Men det var något som skete, så jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men då skulle jag gjort ett inhopp på Portimao var tanken.
Mm-hmm.
Men blev inte så, tyvärr.
Vad fick du sen då att börja se att nej, men nu får du vara färdigsatsat med racing?
Ja, detta var ju 2013.
Bodde du i Stockholm då redan?
Ja. Det hade jag gjort då sedan 2008.
Okej. Okay.
Mm. Så det var ett tag tillbaka. Men jag var mätt på det. 2013, jag skulle fylla 30, så att det är ju inte så att jag var lastgammal på något sätt. Men hade hållit på, som jag har sagt här nu, sedan jag var 12 med att köra varje säsong. Och jag var mätt. Jag var mätt på att köra. Jag var mätt på all tiden man behövde lägga, faktiskt.
Hade du någon klar bild av hur den där avvecklingen och framtiden skulle se ut då?
Ingen aning alls faktiskt. Det måste jag säga. Det var, man ville jobba lite, man ville ha tid till annat. Vi hade ju inga barn på gång då. Utan det var bara, jag ville ha tid till någonting annat. Jag var ganska mätt helt enkelt på att hålla på och kuska land och rike runt för att köra hoj. Och sen är det ju en risk också. Det går inte att ta bort den riskkänslan. Man måste ju på något sätt väga, är det värt att köra motorcykel och tävla på den här nivån och lägga ner den tiden jämt emot om man kan skada sig ganska allvarligt.
Blev du riktigt rädd någon gång sådär?
Nej. Jag blev inte riktigt rädd. Jag blev bara att jag inte är beredd att ta risken till slut. För det är en risk att köra motorcykel. Det är så enkelt det är.
Det blir lite motsägelsefullt när man ser de här när vi följer på TV som pratar om att de inte vill ta risker. Och då vet vi ju alla sådana här privatförare som betalar för att ta de här riskerna med glädje. Så det blir lite så här primadonner på våra hjältar vi följer på TV när de tycker saker som kan vara petitesser då helt plötsligt är farligt i sammanhanget. Oh. De har de bästa skyddsutrustningarna, de bästa lekarna, men ändå så ska det gnällas lite grann.
Men jag tror att det där också, det där växer ju fram hos de flesta till slut. Jag tycker man ser det på många i slutet av karriären. Det är inte samma de här, om det finns någon val i just det här med att satsa den här extra någon gång då som kanske krävs. Det kanske man inte gör då i slutet av karriären.
Eller så gör man kanske det om man tjänar 5 miljoner euro per säsong. Kanske man är beredd att ta den där risken.
Ja. Vem vet.
Men om man inte gör det så, och får betala istället för att köra, så kanske det inte är lika,
nej,
lika attraktivt.
Nej, men sen då jag vet inte hur.
Nej, men jag kände mig nöjd helt enkelt. Det räcker. Och jag avslutade min karriär med att vinna båda racen på Knutstorp, säkrade svenska mästerskapet. Och sen körde jag inte de två sista deltävlingarna. De gick under samma helg på Linköping, och då tänkte jag, skit i det, för jag har redan säkrat. Så jag avslutade min karriär med att vinna två hit. Sen var det bra. Sen har jag inte kört, ja, jag vet inte hur mycket jag har kört sedan dess, men det är inte mycket. Det är inte mycket.
På ett sätt stort avslut med, ja, med oss att vinna med segrar, eller avsluta med segrar.
Ja. Ja.
Det är ju inte många som lyckas med.
Oftast avslutar man ju när det har gått sämre några år.
Många avslutar med krasch i på det här temat som vi snackar om nu.
Det också.
Så är det ju inte helt ovanligt.
Och jag är hyfsat bra i kroppen också. Sen alla mina kompisar som jag har från den här tiden, de har ju alltid någon skada någonstans.
Ja, ja, visst.
Men jag har ju inte inga skador från det i alla
fall. Säga, du hade ju ont i något knä och nu har du berättat om din spanska.
Men det var ju min bollkänsla som inte var där riktigt, kanske som var där den skulle. Ja,
mörkan där, vurpan i Spanien där, när han gnäller om sitt knä. Liksom. Ja.
Men färdig. Har du någon gång längtat tillbaka till den där perioden?
Ja, det har man gjort. Alltså, man längtar ju tillbaka till perioden, men det betyder ju inte att man kan ha den perioden igen. Men man, det är klart att 20 bast åka Europa runt i en husbil och leva loppan, det är klart att man saknar det ibland.
Ja, det är lustigt att nu när du inte är så här dödsugen, så har du ju en stående inbjudan från ITS med Martin Rovanovski och komma och köra när du vill.
Kanske skulle göra comeback.
Mm. Ja. Men sen vägen då fram till det när vi träffades första gången då, och det vi gör nu, var det något uttänkt eller någon uttalad målsättning för dig att kunna? Vi har snackat om det här också med kunskap. Vad mycket kunskap som försvinner hos många. För just om man pratar Sverige så är det ju mycket förare som både fått driva team, jaga sponsorer, kanske mecka själva. Och när man väl har slut på energi och motivation, då försvinner all den här kunskapen då. Men hade du någon tanke om att kunna göra någonting av det här som du lärt dig under alla år efteråt?
Ja. Jag hade faktiskt velat det, för precis som du säger så är det alla som har varit aktiva på den nivån har alltid någonting att bidra med. Det har jag ju märkt under hela min karriär. Jag började liksom från noll egentligen. Visst, jag var med i unga år, men just tekniskt och sådär, jag började från noll. Jag visste egentligen ingenting och fått lära mig allting. Man har lärt sig att lyssna på olika personer, och vissa vet man att de här personerna kan man inte lyssna på för att de vet inte vad de pratar om. Och så måste man hitta sin egen väg. Och de som börjar idag, de har ju samma väg att gå, för att det är ju lite problemet med svensk motorsport att erfarenheten stannar med den som lägger av på något sätt, för att det finns inte ekonomi, det finns inte vilja att föra den vidare så att säga. Och det är lite synd det, för det finns jättemånga svenska förare som har varit på hög nivå, som har jättemycket att bidra med till unga förare idag. Men som sagt, den informationen stannar på något sätt hos de enskilda.
Det är väl både med ekonomi och med, alltså, jag tänker så här, i många sporter, om man säger föreningar där det finns mer lokal anknytning, där finns det ju mycket ideella krafter fortfarande, men även där börjar det ju tunnas ur. De här ideella insatserna. Och det här är ju en sport, det vi snackar om, det har ju ändå, som vi är inne på, kostat många kronor, hundratusentals, miljontals kronor innan.
Ja,
på något
alltså
vis
det är ju,
måste det finnas någon payback.
Ja, men visst, alltså jag har ju bränt 8-siffrigt belopp, alltså säkert 10 miljoner genom min karriär. Så det är klart att det har kostat mycket pengar.
Ska vi blicka vidare framåt efter att du hade lagt hjälmen på hyllan?
Ja, exakt. Och
berätta lite grann, du jobbar ju med speciella saker också, förutom kommentering då. Så.
Ja, exakt. Nej, men mer eller mindre när jag körde 250 och även en del upp i Supag också, så var jag ju egentligen heltidsproffs på det här, om man nu får säga så. Men jag jobbade inte speciellt mycket, utan jag jobbade lite åt Crestorna, där jag blev en sponsor 2006. Och sen blev det mer och mer där, och de håller ju på med fallskydd och höghöjdsarbete, och då blev det inom vindkraft och utbilda folk till exempel åt. Att vara i ett vindkraft och höghöjdsarbete, framförallt med selar och olika saker.
Du innehar ju någon auktorisation för just den typen av utbildningar också.
Ja, exakt.
Och för mig är det imponerande att Andreas har utbildningar runt om hela Europa. Och alltså, man ska ju kunna nödutrymma ett vindkraftverk, och det är just det du lär ut. Så att på 120 meters höjd, öppna lucka i golvet och fira sig hela vägen ner till marken, det är manligt.
Ja, det är bra.
Jag har ju aldrig fattat att det är personal i de där.
Nej, det är
vem ska nödutrymma, tänker jag.
Nej, men så det är det jag håller på
men
med.
Men det är mycket service på dem där.
Det är mycket service, ja. Och det är ju inte bara vindkraftverk, det är ju allt möjligt som jag håller på med. Allting som har med fallskydd att göra, där man behöver använda CL höghöjdsarbete. Så att är det någon som behöver hjälp med det, så vet ni vem ni ska ringa.
Mm. Vi får väl hänga med någon gång och prova att åka ner på linan där från 120 meter ner till marken.
Och se om du vågar.
Eller inte.
Nej, eller inte. Nej.
Nej, men det var egentligen, jag höll ju på med det samtidigt, och sen blev det mer jobb, lite mindre racing, och sen har jag ju känt dig, Sandu, i herrans massa år och tjatat på dig varje gång, senaste 15 åren i alla fall, så har jag tjatat på Sandu att behöver ni någon gästkommentator så ringer ni mig.
Och då tänkte Sandy på den här språk... han som spruta ord ur sig när han träffade.
Ja, exakt. När jag var liten, tyst där 94.
Nej, han ska vi inte ha med.
Nej, men snarare så att han har nog inte riktigt koll på att du bodde i Stockholm. Så är det. För att jag har ju jobbat... jag vet inte vad ni vet, de flesta vet väl det, men jag kommenterade Superbike på Eurosport 1999 första gången. Och vi har ju haft olika... kollegor med in, för att det har fallit ifrån folk och det har blivit mer sändningar, det blev mer sändningar. Nu visar man ju knappt någonting där med motorsport, med motorcyklar kommenterat. Men Andreas frågade faktiskt ifall, kan inte jag få komma in och vara med och kommentera? Vi behövde folk då, det var mycket helt enkelt. Och han hade ju erfarenheten just av fyrtaktsracing och kört själv. Och gjorde det väldigt bra faktiskt, så att... ja, du var ju en i Eurosport-teamet. Jag vet inte när du kommenterade första gången där.
Kommenterade 14, 15 och 16. Så det var ju direkt efter att jag hade själv lagt av där. Det blev inte så många race per säsong, men några stycken i alla fall. Super-QM. Och ja, tyckte det var kul och ville ju såklart vidare. Men det var ju fullt, det visste jag ju. Vilka som kommenterade MotoGP, liksom, det var ju svårt att komma dit. Men jag var kvar här på Superbike och sen så... fick vi vårt första barn och åkte iväg till Nya Zeeland i 2 månader och var föräldralediga. Och under den perioden så ringde telefonen och då blev det helt plötsligt ett jobb ledigt hos Viasat.
De headhuntade helt enkelt dig. Vet du hur det där gick till? Varför fick de upp ögonen för dig? Hade någon lyssnat på dina sändningar, tror du?
Ingen aning faktiskt, men så blev det till slut. Och från 2017 då så fick jag ju lära känna Tobias helt plötsligt, hipp som happ, på ett plan på väg till Qatar, och sen så började vi kommentera.
Ja, jag kan säga att jag hade ingen finger med i det spelet, för att vi hade som sagt var inte ens, våra vägar konstigt nog har ju aldrig korsats innan.
Så att, det är mycket märkligt egentligen. Men
det är mycket märkligt, det är inte så stor värld här.
Nej, men det var ju lite roligt, för Andreas var ju som sagt var på Nya Zeeland och sen var han ju faktiskt på Phillip Island och hade... lyckats komma in i depån efter mycket om och men. Eurosport skulle ju ha krediterat honom och hade slarvat med det, men och var ju med live under den första deltävlingen. Gick ju då på våren från Phillip Island i slutet av februari, och du var ju faktiskt med i depån i våran sändning. Jag och Peter Äpplet Dahlbom kommenterade från Sundbyberg och du var med i sändningen, och sen när du kom hem så berättade du faktiskt att Viasat hade ringt och pratat med dig och erbjuder dig det här jobbet. Och undrar vem Tobias Lajon var. Ja. Det visste ju jag då liksom lite grann. Men
ja, du har lyssnat på honom också i herrans massa år.
Jo. Ja, jag måste ju säga det att det vart ju väldigt hastigt och lustigt. Där, men
du Andreas, det där med MotoGP-kommentering. Och hade du några tveksamheter inför att nappa på idén där?
Nej, absolut inte. Det var det inte. Min största farhåga var egentligen vad Sandu skulle säga när jag hoppade av det jobbet han hade fixat till mig. För det var ju, som jag sa innan, det var ju trots allt Sandu som fixade in mig på Eurosport från första början. Och jag visste att han ville jobba lite mindre och hade räknat med mig där 2017. Så att det var väl egentligen det. Men när det var grönt sen var det inga... Det var inga tveksamhet.
Ja, men det var inga större problem. Vi ringde ju Filip Backlund liksom. Kunde vi inte få den bästa, då får vi väl ta den näst bästa.
Ja, det är bra.
Nej, jag tyckte det var intressant i alla fall. Det var spännande med ny person och jag visste väldigt lite om dig. Och tänkte att det här blir spännande att åka till Qatar direkt med ny person och lära känna. Jag vet inte, det jag inte hade räknat med, det var att du skulle sova 17 timmar om dygnet på den här resan. Det var ju inte så mycket tid att surra tillsammans.
Nej, jag var rätt trött på den tiden.
Jo, men det
var nybliven förälder, var det. Ja.
Mm. Och det var ju inte helt enkelt. Hon sov ju inte på nätterna, din dotter då. Så att,
Nej, hon tyckte det var tråkigt att sova på nätterna. Så att, jag var sliten.
Mm. Men vad var dina intryck där då från inledande resan?
Nej, men det var svårt faktiskt att komma in i det här. Jag hade följt MotoGP sen jag själv körde och långt, långt, långt innan det också. Så jag visste att jag hade kunskapen. Men sen gäller det att få ut det i ord också. Och det är inte så lätt alla gånger. Det var egentligen det som jag hade störst problem med, tycker jag. Men,
ja. Sen ska vi komma ihåg också att Viasat hade ett helt annat upplägg. Jag menar, på Eurosport gjorde vi ju radio. Vi befann ju sig aldrig i bild till exempel.
Nej, och det var ju också, visst, jag har ju blivit intervjuad otaliga gånger. Men det är ju en annan sak att försöka få fram någon typ av information till tittaren, inte bara svara på frågor. Så att det blir ju ofta det när du och jag står och det är du som ställer frågorna och jag svarar.
Men det är intressant också hur, jag tänkte på det efteråt där. Det var ju tur, för mig var det ju, kändes det ändå lugnt för att jag märkte att du kunde mycket snabbt. Och då var det ju, för min del kände jag att men du får ju prata när det faller sig så helt enkelt. Men den här...
Det var inte så ofta.
Nej, i början var det inte så ofta, men där har det ju blivit otrolig utveckling. Jag tycker det är riktigt roligt. Nu, titta här, nu har du snackat ett helt program här. Ja. Ja. En hel podd.
Det är inte så svårt när man pratar om sig själv. Det kan man ju å andra sidan.
Det är en stor utveckling tycker jag.
Ja, nej, men det var lite speciellt att börja. Men som sagt, nästa år är det femte året nu. Och jag är mer taggad än någonsin måste jag säga faktiskt på nästa säsong. Och sen är det ju när man följer varje race, det kanske jag inte gjorde innan jag såg alla race, men nu följer man ju allt hela tiden och man har bra connection med folk i depån och olika journalister och förare, så att nu får man ju på något sätt mer information, så att nu vet man ju lite mer vad det handlar om på något sätt också.
Men är inte det lite grann som, det här är ju nästan som att man sluter cirkeln där, jag tänker utvecklingsmässigt också, för det är ju, du snackade om tidigare där att det står ju aldrig stilla med utvecklingen på hojar och när man håller på i racingverksamheten. Det här är ju fortfarande inom det området och vi måste ju fortsätta att lära oss och det sker nya saker. För mig är det ett av de roligare delarna i det här arbetet. Kommenteringen är ju...
Ja, absolut. Så att man lämnar ju inte sporten. Jag menar, den adrenalinkicken att stå på startlinjen när man själv tävlar, den följde ju med innan man var ny på kommenteringen, när man satt och väntade på nedräkningen till starten av programmet man skulle kommentera. Då stod ju håren på armarna precis som inför en start. Med rutinen så är man ju lugnare, men det var ju rätt häftig känsla ändå. Och det finns ju tråkigare jobb än att kommentera motorcykelsport.
Ja, det gör det.
Finns det några likheter med det andra du gör?
Utbildning inför att prata inför folk och sådär, det är väl den likheten, möjligtvis. Men i övrigt gör du inte det. Det gör ju för dig också som är lärare, så att det är ju samma sak där. Så att...
det finns fler likheter än skillnader faktiskt.
Ja, nej, men det är ju så. Och sen är det... Man känner ändå igen sig i förarna. Jag tycker det är egentligen min starka sida med att förstå hur det fungerar. Det är ju förarna tänker och hur de agerar och varför de agerar på ett visst sätt. För man har själv varit där. Man vet på något sätt innerst inne vad de tänker och liksom hur de agerar och varför och så här. Och vad det finns för svårigheter med att vara på den nivån. Även fast jag bara körde tre race så körde jag ändå mästerskap. Och ja, man är ändå inne i det.
Vilka styrkor och svagheter hos dig själv då vill du lyfta? Om man, det kan vara aktuella eller bakåt i karriären också.
Ja, nej, men en svaghet är ju som jag skulle gjort bättre. Om jag nu får se tillbaka. Så är det där med mental träning faktiskt. Jag gjorde det ett par gånger inför mitt första GP. Och det är någonting som jag skulle fortsatt med faktiskt.
Och vad i det mentala går att peka på i enstaka delar då?
Jag har alltid varit, många ser mig ofta som lite sur och lite bitter och sådär. Men det har alltid varit för att jag hatar att förlora, det värsta jag vet. Och det spelar ingen roll om jag blir två och jag har gjort mitt livsrace, så har jag förlorat. Jag hatar att förlora. Jag hatar att förlora i tv-spel. Jag hatar att förlora mot min dotter som är 4 år i Fia med knuff. Det hände inte.
Och jag kommer ihåg att man lägger sig för sina barn för de ska få känna lite glädje.
Ja, precis. Men det tar ju emot liksom att göra det. Och där skulle man ju tränat mer på det. Att leva lite mer i nuet och vara lite mer glad när det väl sker olika saker. Men sen har jag någonting i sig emot mig själv där, för att blir man inte riktigt förbannad när man inte vinner, då har man inte riktigt den här glöden för att vinna heller. Så att det är en svår balansgång, och den balansgången skulle jag behövt lära mig lite bättre.
Har du lärt dig någonting efter av det då? Eller har du lärt dig nu? Kan du ta det på annat sätt idag? Nu tävlar du inte på den nivån, men med motgångar eller förluster eller svårigheter?
Nej, jag tror jag fortfarande är lika svårt med det. Faktiskt. Mm. Och det finns saker, jag gick igenom lite resultat här nu liksom för någon vecka sedan, och det finns vissa resultatlistor när jag ser dem än idag som jag blir förbannad på. Liksom. Alltså, fasen gjorde jag så här för.
Ja, så kan jag också känna faktiskt. Vi måste utveckla här lite grann. Du har ju inte helt släppt motorsportaktiviteter. Det står till exempel en go-kart lutad mot väggen här. Jag vet att du har radiostyrd bil som du har kört lite organiserade träningstävlingar med. Berätta lite grann om den delen.
Ja, nej, men jag körde faktiskt lite kart. När jag la ner racingen så var jag trött på att köra road racing. Och det kände jag redan under min sista säsong 2013. Att det var nästan roligare att åka på kartbanan på Karlskoga med grabbarna på kvällen än vad det var att köra tävling dagen efter på Karlskoga. Alltså, lite så var det. Och då kände jag, men fasen, jag köper en kart och så kör jag det lite. Och det gjorde jag. Det gick hyfsat, men jag var ju för dålig. Det var ju det. Och det är någonting som har genomsyrat min racingkarriär också, att jag har inte kört just motorcykel för att jag tycker det är så himla kul att köra just motorcykel. Hade jag varit bra i speedway, eller hade jag varit bra i kart, eller hade jag varit bra i någonting annat, så kunde jag lika väl hållit på med det. För själva motorcykelkörningen har inte varit det som driver mig. Det som driver mig, det är att vinna. Ingenting annat. Det finns ingenting annat som gäller än att vinna. Och därför skulle jag kunna köra kart och vinna, så hade det varit exakt lika roligt.
Ja, det är olika skäl, så är jag så värdelös på 4-hjul. Plus att det går inte att åka på bakhjulen med en kart. Det är ju roligt med motorcyklar.
Ja, men åka på bakhjulet har jag alltid varit dålig på. Jag har aldrig tränat, och det har aldrig varit ett mål för mig. För att du kan aldrig vinna med att åka på bakhjulet. Du kan bara förlora på det.
Men det ser jag snyggt ut över
mållinjen. Ja, för du känner inte igen dig, för vi är helt olika där.
Nej, det där är vi helt olika.
Jag vet det, du tycker ju om att hålla på och styla och köra bakhjulet och grejer. Och,
det var ju
det
enda.
För mig är det liksom, det är varvtiden som räknas. Till exempel, jag skulle aldrig ens idag åka till en bana med en motorcykel och inte ha någon laptimer på. Få veta vilken varvtid jag kör. Varför ska jag köra då? Helt meningslöst.
Och jag åker aldrig motorcykel utan att åka på bakhjulet.
Nej, och jag tycker det är så skönt att just åka till en bana och inte behöva stressa. Liksom. Bara smyga runt där. Och, oj, det...
och det kan jag tycka är kul i ungefär 2 varv. Sen är jag trött på det. Så ja, det är olika. Men för mig har alltid målet varit att vinna. Och därför har det också blivit lite och satt sig lite så. Att jag har fått att andra uppfattat mig på det sättet. Men jag tror inte man får den uppfattningen om mig som man får i depån, som man får om man känner mig privat.
Det är mycket, under tiden vi har snackat här, det är många personer du har räknat upp runt om som har varit absolut nödvändiga. Vad har de haft för del i det här, dels i karriären och för dig som person?
Ja, extremt mycket, för att utan de här personerna så, om en av dem hade fallerat, så hade liksom inte resultatet varit där det är idag överhuvudtaget. Först och främst min familj såklart, alltså mina föräldrar, pappa och Karin liksom. Utan pappa så hade jag ju inte varit någonstans, självklart. Och sen min släkt, hela familjen som har varit intresserad från början. Jag har fått någon hjälp där av någon farbror och någon hjälm. Och sen av en annan farbror som var med i halva min karriär. Och utan det hade man inte varit någonstans heller. Och sen utan någon som betalar för kalaset så är man ju inte heller någonstans. Lennart till exempel. Jonas Sedås hjälpt mig extremt mycket. Senaste 7-8 åren i karriären. Så att det är många verkligen som ska ha stort tack. Annars hade jag inte kommit dit jag kom.
Det är, jag räknade efter lite grann när du snackade här med karriären där, bara aktiva år då, någonstans närmare 20 säsonger, inte riktigt kanske.
Ja, 18 säsonger blev det till slut. 7 medaljer, 7 SM-medaljer, och man kan ju bara ta en medalj per år, så att vad blev det till slut? 2 guld, 3 silver, 1 brons blev det till slut. Och så ett EM-brons på det då.
Det är bra.
Mycket bra, imponerande. Det blir en lång podd, det är dags att börja runda av den här podden. Och nästa podd, då ska vi faktiskt ta en djupdykning på Tobias Lyon i samma anda som ni har fått träffa Andreas Mårtensson. Och givetvis måste vi tacka alla som stöttar grabbarnas MotoGP-podd. Lägg gärna in ert stöd som går, de är tacksamma och kan fortsätta podda. Och jag kommer ju vara med nästa gång när vi grillar Tobias på samma sätt som vi grillade dig idag, Andreas.
Det blir skönt att göra tillbaka lite.
Och sen så får ni sköta det här själva. För jag sitter som sagt var gärna i bilen och lyssnar på era poddar när jag är ute och reser land och rike runt. Men vi rundar av och tackar för idag. Och hörs igen förmodligen om en vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.